Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, vi la ju ut här på Twitter att vi har en gäst idag. Det var en landslagströja med nummer 21. Och det har ju kommit in gissningar som Jim Eriksson. Det har kommit in gissningar som Peter Forsberg. Och om än det är en celeber gäst så är det kanske inte samma hockey-CV på våran gäst. Men våran gäst med tre kronor tröja nummer 21 är ingen mindre än Sportexpressens Adam Johansson. Välkommen till Ringside.
Och där suckar alla lyssnade väldigt, väldigt högt. Jag är så enormt besviken på dig, Lars, för det här.
Alltså, ja, det, är tisa... det här är någonting som jag är van med, att folk är besviken.
Är det så?
Eller hur, Fredrik?
Ja, jag hade också högre förväntningar än så här, men vi får väl leva med det här då.
Ja, men tänk dig att lyssnarna hoppas på en Peter och så får de Adde JP94 i det här avsnittet. Jag ber om ursäkt och jag vill också säga det till Lars att du sänkte mig totalt här.
Nej, men jag tycker, jag tror många folk tänker att det är kul att Adam är med. Han är en kille som är bra på surra, som dessutom har örnkoll på både ligan och hockeyn och som är mitt uppe inne i det här också. Innan vi kommer till Fredrik så Adam kan ju bara berätta, vad jobbar du med mest nu? Just nu är du i Gävle för SDHL-finalen ikväll, hörde
jag. Exakt. Och jag ser ju fram emot det allsvenska slutspelet här med semifinalen jättemycket. Men jag tror att det, precis som för er, att man är ju inne i den här slutspel och kvalbubblan och tar man bara dag för dag och så funderar man på vilken match ska bevaka ikväll och vad ska jag skriva om imorgon. Så att allt fokus på SDHL-finalen Luleå-Brynäs här och nu då. Men snart HV och BIK och Mod och Löven och allt och det.
Ja, Fredrik har fått vara ledig några dagar. Du hade ju packat ner din resväska där som hade rymt en tränarduo.
Ja, vi har ju, och vi ska inte avslöja vem, men vi har ju benämnt det som att jag har släpat runt på en av de allsvenska tränarna som vi tror hade kunnat fått plats. Man får trycka ihop honom lite, men i den där. Men nu är jag hemma några dagar. Jag gick från extrem trötthet efter så många dagar på vift. Det är ju egentligen inte matcherna som är problemet. Problemet är ju resorna, att man inte vet riktigt var man vaknar upp, vilket hotellrum man är och sådär. Och sen gnetar man ju på varann, så du försökte ju filma där på Kastrup, eller på så heter det, Sturup, va? När jag och Harald var på väg att braka ihop där. Men då fick vi...
Vänta, va?
Ja, men det är ju drama i sig. Men det var
C-more-experten, det här är en bra rubrik till Expressen. Berätta lite mer nu, Fredrik.
Ja, Lars, du som satt mitt emellan och såg det hela, hur bedömer du fighten?
Ja, men så här är det. Det som kanske inte går ut i tv jämt är ju det att Fredrik är en otroligt trevlig och gemytlig människa. Så länge han har fått sova gott och fått sitt morgonkaffe. Men har han inte fått det så är Fredrik lite gubbgrin. Vilket också var fallet här då. Då hade ju, vi hade bestämt att vi skulle åka 07:45. Men det gjorde ju Stina Flodin som är producent och redaktör. För hon, sen, hon sa att hon ville ha lite mer luft och lite marginal till att vi skulle hinna med flyget. Ifall det skulle vara trafik eller hända någonting. Så vi tog ju det otroliga övertrampet att vi beställde åka 07:35 istället. Var på Fredriksuru fullständigt.
Bara, hur, vem är det som tog det här idiotiska beslutet? Vi ska sitta här och ruttna på Sturup flygplats.
Ja, ja. Jo, men jag fick nog där. Det var liksom sista morgon tillsammans. Och jag kände någonstans att jag måste också markera. Jag är ny i det här gänget. Jag är liksom praktikanten det här året. Jag måste fan få bita ifrån ibland jag också.
Smockan hängde i luften kan vi säga, men vi skulle också flika in med det här att bara för, så att alla förstår, så Fredrik åkte alltså inte in min Harald bil, så ändå fick jag Harald skit trots att Fredrik åkte en helt annan bil.
Ja, men ni råkar sitta där mitt i skottgluggen och där satt en ligachef och en domare också häpet kollade på, men det blåste förbi och jag tycker det fina är när vi kan liksom, det är raka rör. Men,
du hör ju Adam.
Ja, men innan vi går vidare här och börjar prata ishockey så måste jag ju få några ledtrådar till vilken den där tränaren var som kunde ha rymt i din resväska, Fredrik.
Tänk storlek, tror jag.
Alltså runt 1,70 och väger typ 65 pannor, eller?
I runda slängar någonstans.
Alltså Viktor Stråle, eller?
Du, vi kan ju inte avslöja.
Nej, vi suger lite på den, men du tänker rätt, Adam. Du tänker rätt. Den här gången tänker du rätt, för jag ska direkt säga, när vi snackade lite idag så påminner du mig om att du vid ett tillfälle hade kallat mig för Perra Jonsson istället för Fredrik Söderström. Och ju mer jag funderar på det, ju gladare blir jag. För någonstans, det finns så mycket värre tränare man skulle kunna vara än Perra Jonsson. Så att jag köper det där.
Ja. Ska vi ge lyssnarna lite kontext eller ska vi bara låta det
bero? Ge den. Nej, det är skit vi får sända till. Det är slutspel, folk får leva med det. Nej, vi bråkar igång. 3, 2, 1 så kör vi igång Ringside-podden. Och då hälsar vi då välkomna till kontexten då helt enkelt, det som ska vara innehållet. Och varför inte då hoppa rakt in på sak på det som gäller. Och med tanke på att vi har haft kvartsfinaler som har summerats, vi har säsonger som ska just göra det, summeras. Så vi ska väl få någon form av tanke och eftertanke och känna lite grann vart det har barkat och vad som är på väg i framtiden. Så vi kan väl börja med att ta det som är färskast i minne. För Erik, om du får börja då med tanke på att vi var i Kristianstad här i veckan, var det söndags, och såg den kvartsfinalen summeras då, där helt enkelt Modo gick vidare till semifinal efter att Kristianstad åkt ut med efter Modo vann 4-2 i matcher då, Fredrik. Vad tänkte du om den matchen?
Jag imponeras ju trots uttåget av Kristianstad, det får man ju ändå säga om man ser till säsongen i sin helhet. Vi har ju vid flertalet tillfällen sagt att ja, men nu kanske man har uppnått sitt max. Nu kanske man har sprungit över liksom sin egen mållinje. Men man lyckas ju ändå ta det till en match 6 i en kvartsfinalserie mot ett Modo som har gjort en riktigt bra säsong, och som jag också tycker det finns ingen anledning att säga att de skulle liksom dyka i ett slutspel. Så med det sagt så tycker jag de ska sträcka på sig. Sen tror jag att det tog lite slut på bränsle, lite slut på energi, och vi får ju konstatera att, hjälp mig nu om jag räknar fel, men sa man att det var 108 mil enkel resa Kristianstad-Övik, så åkte de alltså 650 mil i buss. Det kan svida.
Ja, men då skulle jag faktiskt vilja spinna vidare på en person som inte pratas om speciellt mycket när man ska förklara Kristianstads framgång. Alltså, Micke Gat, rättmätig kandidat till att vara en av säsongens tränare. Nu vann ju Mattias Kalin det priset, men Micke Gat hade kunnat fått den utmärkelsen lika gärna. Han har ju maximerat kapaciteten på det här laget. Men han jag vill prata om är Johan Lindbom. Klubbchef, sportchef, rattade det föredömligt säsongen 2021 blir det, coronasäsongen. Vi ska komma ihåg det, Kristianstad, de var ju nära ruinens brant för ungefär 14 månader sedan. Och att då kunna stå här med kvartsfinalplatsen, det är mycket Johan Lindbom bakom det. Så jag vill kasta in honom här i hyllningskören också.
Ja, men definitivt. Och dessutom Peter Piva Johansson och Joel Gistedt där, som ju ligger bakom en hel del. Joel Gistedt som har fått både Olof Lindbom och Fredrik Dickov till att se ut som guld med jämna mellanrum. Fredrik, om vi ska summera då säsongen och blicka lite framåt för Kristianstad, vad tänker du där? För det blir ju, när man får en sån här säsong så riskerar man ju att en normal säsong bli sönderköpta. Att folk säger, ja men han skulle kunna passa in i topplag i Hockeyallsvenskan där. Det är väl kanske några som till och med har haft SHL-klubbar som har tittat efter sig. Men kanske främst de allsvenska toppklubbarna.
Det finns ju alltid den där risken, men det, för uppsidan, om vi kallar det så då, för framgång, är ju att du attraherar ju fler som plötsligt tänker sig att, ja, men Kristianstad kanske skulle kunna vara en bra klubb för mig. Då tänker jag både så lite yngre spelare som vill in i Hockeyallsvenskan och vill vara med och nosa på lite framgång, men också de här som kommer att bli över, och när vi vet att hockeyvärlden ruskas om lite grann, att det möjligtvis kommer tillbaka fler till svensk hockey, så kanske det liksom blir ett den där ljuspressen neråt, det sker någonting, så att det kommer bli folk över som kanske Kristianstad kan fånga upp. Och jag tycker man har bevisat det. Du pratar Lindbom, du nämner övriga tränarstaben. Jag tänker också att gruppen där, för det fick jag en känsla, jag ville bara tillägga det, när man pratar med spelare i Kristianstad så tror jag att de har haft en ganska sund distans mellan tränare och spelare. Alltså spelargruppen har i sig blivit ganska stark. Jag vet att när vi var där i samband med någon match och jag kom dagen innan skulle kolla på matchvärmningen, så frågade jag Gat på ett sms, när kör ni imorgon bitti? Och då sa han, jag tror att det är 10, men det är ju inga tränare där. Och det kan man ju tycka, va? Då finns det lag där man liksom har det som obligatoriskt. Nej, men då tränarna bor inte i Kristianstad. Spelarna kör det lite själv. Och då kan man ju någonstans reflektera, är det hög professionalitet? Och det, för mig har inte det med det att göra. Det jag menar är att spelargruppen där tror jag blivit ganska stark i att, ja, vi har någon potential, vi har de som vill visa upp sig, vi har de som vill gå vidare. Och vad kan man göra med det? Och i den miljön tror jag att det är ganska många spelare som skulle passa bra. Så att det behöver ju inte bli sämre, det tror jag absolut inte.
Nej, Lars, du frågade om hur många som kommer försvinna från Kristianstad, och tittar man på manfallet, Fredrik Dick, och han är ju redan klar för Frölunda, så han kan vi räkna bort. Jag tror även killar som Gran, Olsen, säkert attraktiva för allsvenska klubbar, Kristoff Kontos också. Men en liten spaning här, tror ni inte att KIK kommer titta väldigt mycket mot Troja som åkte ur, och kanske fundera på typ Joakim Hilding, skulle han kunna gå in som en andra center hos oss? Det finns ju fler spelare att nämna från Troja, men jag tror faktiskt att de kommer att norpa guldkornen därifrån.
Ja, det tror jag. Frågan är om spelare som typ Kevin Karlsson lever var huggsexa om bland ganska många klubbar i Troja. Öhmanbröderna vet inte riktigt hur de tänker kring sin framtid. Det är väl också potentiella namn som skulle kunna gå till, ja, men typ ett lag som Kristianstad. Och för Kristianstad, det som man ska se med, det har vi sagt flera gånger under säsongen, men det som har varit deras styrka den här säsongen är att de har ju tagit spelare som har haft, ja, men där kurvan i deras karriär har kanske varit på väg lite utför. Där var det lite oönskade från andra klubbar och tagit sådana som man har sett potential i tidigare, som har vridit om sina karriärer till att nu helt plötsligt ha en karriärskurva som pekar uppåt. Eller vad tänker du, Fredrik?
Jo, och då får man ju också undvika det, för det finns ju alltid något kittlande att ta. Nu sätter jag inte Hilding i den kategorin, för jag tror att det skulle kunna vara ett tänkbart namn. Men det finns ju i lite andra allsvenska klubbar, de här som börjar bli närmare 30, som blir över, som kanske inte får komma till Schweiz, Österrike, Tyskland. Som man skulle kunna tycka att det där vore ett bra namn för oss. Men om du kommer med fel attityd, för jag tror inte du kan slida in i Kristianstad och vara med. Utan där ställs det höga krav, de vill förändra en kultur, och då måste du ändå ha en... Även om din kurva på något sätt är på väg ner, sett på ett sätt, så måste din ambitionsnivå fortfarande peka uppåt.
Sen ska vi komma ihåg att Kristianstad, de har inte den största spelarbudgeten. Jag kan tänka mig att den ligger runt 6 miljoner på en säsong, i alla fall den gångna här. Alltså två faktorer som kommer att bli väldigt viktiga för dem. Det är ett, att samarbetet med Rögle fortsätter. Där har de ju plockat Kalle Klang och Fredrik Dickov här på de senare åren. Och nummer två, att de fortsätter att utforska Hockeyettan. Jag tycker att det är många allsvenska klubbar som underskattar hur bra den ligan faktiskt är och vilka spelare man kunna snappa upp från tredje serien i Hockey Sverige. Så fortsätt med det, då tror jag att det kan bli framgång även här under säsongen 22-23 framöver.
Det vet jag inte hur bra koll ni har, men min kunskap om Hockeyettan är ju otroligt liten med tanke på att jag har så mycket med SHL och Hockeyallsvenskan, så att jag lägger ingen energi alls där i princip. Men med samma sätt som att man sett att Hockeyallsvenskan är lite närmare SHL, det är ganska många spelare som kan gå från Hockeyallsvenskan och göra, ja, men, sätta avtryck i SHL, på samma sätt känns det ju som att vi har sett att Hockeyettan har kanske kommit närmare Hockeyallsvenskan, att, ja, men, att glappen mellan ligorna, att det har minskats lite grann, vilket gör att folk får börja leta i de dammarna.
Så är det tveklöst, och jag är den första att säga precis den där parallellen. Om vi pratar om här i SHL som kommer från Hockeyallsvenskan, som har gått bra, som till och med till topp toppar, och nu pratas om NHL, så tror jag att du har hockeyettan spelare som, men då handlar det om att du kan inte värva liksom en poängkung från hockeyettan och spela en fjärde i allsvenskan. Du måste hitta en roll och liksom våga tro på dem, satsa på dem, få någon slags uthållighet, för att helt klart finns de där. Och det är också så här, för där har du en nyans ytterligare i att kommer du från hockeyettan och får ett kontrakt i hockeyallsvenskan, det behöver inte vara så jäkla fett, men du kan leva på hockeyn. Det är viktigt att man liksom, för nu är de snickare och de håller på med betongjobb och de är elektriker och de kör varutransporter och får liksom slita, komma ner till träning på eftermiddagen. De får ju inte liksom pröva sina vingar fullt ut, och kan de få den effekten i hockeyallsvenskan genom ett avtal, det kan bara i sig det vara en framgång.
Ja, och det finns ju reella bevis på att det ändå är spetsspel och hockeyettan som kan gå upp i seriesystemet. Alltså jag tänker på Joel Persson, nu är han väl ett unikum, men att han gick direkt upp till SHL, och där hade ju Växjö en tydlig plan för honom, att i den här spelaren du är, då ska du också sätta sig in i den här rollen, precis som Fredrik är inne på. Jag vet att när Oskarshamn tog Patrik Karlqvist från Modo, det var väldigt många som var skeptiska. Det här är en trumma som många har slagit på, är att kommer hans fart att hålla i SHL? Men Filander var ju väldigt klar och öppen med honom att okej, Karla, du ska vara en topp 2-kedja, du ska spela första PP, du ska göra exakt det du har gjort i Modo under alla år. Och nu ser man ju på framgången här. Sen är ju inte det såklart kanske applicerbart för alla spelare som går från Hockeyallsvenskan till SHL eller Hockeyettan till Hockeyallsvenskan. Men att man redan under försäsongen börjar bygga de här spelarna och prata med dem. Här i hierarkin ligger du, rollbeskrivningar som sådan. Då tror jag att man på något sätt ger sig själva förutsättningar att kunna lyckas med de spelare man tar in.
Jag kommer att tänka på nu har vi tappat tråden lite grann, men jag satt också och funderade lite grann, Adam, när du så enkelt glider in här i podd. Du är ju proffs på podd, och jag är ju otroligt bra på din podd som du kör intervjupoddar med, som du får väldigt mycket beröm om runt om i Hockeysverige. Men jag kunde inte sticka under stolen med att tänka tanken att nu är både du och Johan Mr. Maddox Svensson var inne. Hur tror du att han är tänker när han får alltså bronspengen max, att han liksom är tredje fiol här, att vi har frågat två hans kollegor före. Kanske vi måste ringa Johanna Adelén före också.
Ja, det tycker jag. Alltså pallen är ju Svensson, Johanna är ju silverplats, och sen är jag bronsmedaljör. Så han är precis utanför, det så jag säger. Jag är ju en fattigmansversion av Johan Svensson.
Det är inte helt fel beskrivning kanske.
Vi får se hur det kommer att tas emot från Sanny på vägarna. Nej, han kommer att sätta någon form av kaffekopp i halsen. Han sitter och kör mellan sina arenor och nu i slutspelet. Men Kristianstad, summa summarum, så tror vi att Kristianstad kan ha en ganska bra säsong i Hockeyallsvenskan även nästa säsong.
Det tror jag verkligen. Jag tror att man lär sig galet mycket på... Det finns olika faser när du etablerar dig på en viss nivå. Det är en nykomling, du ser till att äta dig kvar. Det var med minsta möjliga marginal. Nu fick man med om lite framgång, och då höjs ju liksom kravbilden, förväntningar. Allt som följer med det tror jag har varit hälsosamt för Kristianstad att gå igenom. Sen tror jag ju inte att de på en upptaktsträff i september kommer stå och säga att nu är vi redo att gå upp i SHL. Men de kommer åtminstone kunna brösta upp sig lite mer med större trovärdighet.
Mm. Och för att vi inte ska bli allt för långrandiga här, så tänker jag att vi måste gå vidare till kommande lag.
Jag vill bara säga det lite kort här för att det ska bli dynamik och att jag och Fredrik inte ska sitta och tycka samma sak. Kristianstad, de faller totalt till nästa säsong. Det var en one season wonder 21-22. De kommer bli mellan 9 och 11, säger jag.
Notera det här då.
Nu är det bara att du skyddar dig från vindkraftverken på Skåneslätten nästa säsong. Adam,
jag tror att KIK-supporten Max kommer börja jaga mig nu.
Ja, han vet ju. Han är ju dessutom varit uppe i Öviken hela tiden. Han vet också
bilade ju med mig och Svensson upp dit också. Då var det trevligt och gemytligt. Men jag kan tänka mig att efter jag sa det där, då kommer han att ta bort mig från kontaktlistan direkt.
Det är som Olof Lund brukar säga i sin podd, att det som blir som bäst när det skaver lite grann, och det har ni faktiskt en poäng i. Jag tänker att vi rullar vidare. Ska vi ta Västerås eller Mora först, och tänker att vi går på Mora. För Mora åkte också ut då efter att ha förlorat ett kvartsfinalserie mot Karlskoga. Och Mora har ju också du följt nära och väl, Adam, de senaste åren, och jag tänker att du får börja där lite grann och summera. Det är ju fördelaktigt för Mora att det låter som att Ljunggren har förlängt, Måns Karlsson har förlängt, det snackas som att Värnbom blir kvar, och dessutom så tror jag väl att Johan Persson borde väl förlänga han också. Det borde göra att man har någonting att bygga på inför framtiden i Mora också.
Ja, och det, den osäkerhet som råder i Europa just nu med efter Rysslands invasion i Ukraina, och vi vet inte vad som händer med KL. Det är ju en av klubbarna som gynnas av det är ju Mora. Annars tror jag att killar som Ljunggren, Lukas Wärmblom, Ja, men Axel Bergqvist är ju redan förlorad. Han har ju signat för Färjestad. Men det finns ju andra i Mora som rätt många klubbar skulle kunna titta på ändå. Jag är ändå besviken på vad Mora uträttar den här säsongen. Och det är inte bara för att jag vågar sticka ut hakan och placera dem som etta i mitt tabelltips
inför säsongen. Ja, just det, ja. Så var det, ja.
Ja, nej, men jag får sätta mig här med skärmskudden. Men jag tycker ju att det fanns en kvalitet där för topp 4 och att de skulle kunna ta sig till semifinal. Forwardsidan gillar jag väldigt mycket. Jag tycker att de var naiva på backsidan inför säsongen att de inte tog in en försvarsgeneral. Nu plockar de in Seigo under säsongen och det föll väldigt väl ut. Men de borde ha prioriterat den ännu mer. Sen målvaktsspelet skälpte de ju från början. Både Ward och Ljunggren var inte tillräckligt bra. Ljunggren såg jag ju kunna vara första målvakt och att han kunde växa och dra lite med Ward som kanske det kanske kunde ha varit en 60-40 fördelning, men det är ju Ward som har tagit första spaden. Allt som allt ändå, innan jag släpper ut till Fredrik, så tycker jag att visionen som Mora har nu där de ska tillbaka till SHL och det finns ett tryggt fundament med de här stöttepelarna på spelarsidan och även Johan Hedberg som jag tycker är en väldigt bra ledare. Nu vet att han får kritik för sin matchcoachning. Så tror jag ändå att Mora är en klubb för framtiden här och att de kommer kunna vara högt upp i serien framöver.
Jag tycker väl att de största frågetecknen, du touchar vid det där lite grann, det är ju två år i rad som jag förstår det. Jag följde inte så nära förra säsongen, men har man varit liksom tröga i starten, och då ska man verkligen fundera på vilka skälen till det är. Ett är ju att man har haft för tunn trupp, för få bra ledande spelare. Så har man korrigerat det under säsongen, men jag tror inte för att säga att det automatiskt skulle vara så, men hade Mora varit ett givet topp 6-lag, alltså femma, sexa någonstans, så hade man ju varit i en kvartsfinal på lite andra premisser på ett sätt och hade kunnat tävla. Jag tycker man fäller kroken på sig själv. Sen kan jag förstå om det handlar om ekonomi, att man inte har förutsättningar liksom att lasta på från start. Sen att man blir bättre hela tiden, som jag har tjatat om några gånger, jo, men det är ju vackert, men om man inte blir tillräckligt bra i slutändan så ska man naturligtvis fråga sig varför tar vi liksom inte nästa kliv? För att någonstans känns det ändå så som att, åtminstone i min bild, tittar du på de lagen som är 1-5 nu, som har etablerat sig mer som ett givet topplag, så ska du knacka på den dörren så krävs det mer.
Lite känner vi också lite grann den här konkurrensen som är i toppen, som du är inne på Fredrik, lite grann att det är kanske det som är det tuffaste för Mora, för att nålsögat mot SHL blir ju tunnare och tunnare. Ponera att, ja, vi vet ju att ett av de här fyra lagen går upp, det är ju en hel del som talar för HV71, men även nästa säsong så kommer ju Västerås elda på, Björklöven kommer elda på, Modo kommer elda på om de inte skulle gå upp den här säsongen, säger de som rasklapp. Samma sak Karlskoga kommer ju, det luktar ju åt att Gustav Torell återvänder dit, man kan bygga inför framtiden även där unga spelare har ju sett att man får en positiv utveckling i Karlskoga. Samma sak, Djurgården kommer ner, då kommer AIK att ladda där de redan har gjort, vi ska prata om det senare i programmet här. Att det blir ju så många grejer till, Södertälje vill vara med i toppen igen, det är så många som blandas in, och det är väl lite grann det som talar emot Mora, att har man musklerna att kunna mäta sig mot de andra som också laddar.
Jag håller med fullständigt där Lars, det är väldigt många om den där SHL-biljetten. Och sen, alltså även hur mycket man uppskattar de små klubbarna med de små ekonomierna, så finns det ju alltid ett samband där mellan de som betalar bäst och de som är framgångsrika. Och Mora är inte en klubb som har de fetaste lönerna. Jag vill minnas att när jag pratade med Peter Hermodsson efter fiaskosäsongen 1920, efter att de hade åkt ur SHL och laddade om i Hockeyallsvenskan, då spenderar de runt 12,5-13 miljoner. Och ser man till toppklubbarna i Hockeyallsvenskan, jag menar Mod har gått ut med att de har 16 miljoner i sin spelarbudget. HV71 ligger över 20 miljoner alla dagar i veckan. Det finns fler att nämna där också som ligger mellan kanske 14-15 och uppåt. Och frågan är om Mora i Hockeyallsvenskan någonsin kommer att nå det. Så de kommer hela tiden behöva överprestera för att ta de där toppplatserna. Och frågan är hur länge är det hållbart? Innan man till slut får slut på soppa.
Nej, men du har helt rätt, och jag tänker bara så här, sådana exempel har vi ju sett. Jag tror att vi mer skärmas av det där om vi tittar på Oskarshamn till exempel, SHL nu, som gör det ohyggligt bra på så många sätt, så är ju det en tidsfråga. Det är ju därför de jobbar på en ny arena, det är därför de behöver bredda sin liksom hela verksamhet för att man ska kunna. Jag menar, du får vad du betalar för, så ser livet ut i stort. Sen kan du alltid hitta, du kan fynda en skjorta på 70% rabatt, men det är ju något jävla fel på den, det är någon knapp som lossnar, någonting händer ju, och det där över tid, det går inte. Så att jag håller med, man får ju bygga, men Och frågan är ju vad den framtiden säger med ekonomin, när världen är som den är, utan att fastna i det djupa tänket. Men vad går det i för riktning? Och hur ser klyftorna ut mellan klubbarna med det här? För det är ju först nu och några år framåt som vi kanske kommer börja se det som folk har varnat för en tid med, att SHL-klubbarna liksom sitter på sina pengar, tv-pengar hit och dit, och det är liksom förutsättningar som, hur drabbar det hockeyallsvenskan?
Jag tycker att det här är sant och sämnet är jätteintressant, och jag menar, ska man prata om hockeyhumlorna? Ska vi sätta den rubriken på Mora och Oskarshamn? Alltså de som egentligen inte ska kunna flyga på den nivån men ändå lyckas med det. Mm. Kanske mer lämpat för Oskarshamn i det här fallet då. Alltså som Fredrik är inne på, de måste ju maximera allt annat än det som är rent ekonomiskt. Mm. Jag kommer ihåg att jag pratade med Martin Fylander om det, att ja, men då får vi titta på hur kan vi göra det bättre med video, på isträning, med scoutingen. Alltså man får ju se över de här sakerna som toppklubbarna med de bästa ekonomierna kanske tar för givet. Där har de små klubbarna väldigt mycket att vinna på, tror jag, att titta över de andra områdena.
Lite det var ju Mikael Gat inne på också när vi summerade säsongen efter matchen i söndags, att han var ju väldigt ärlig med det, att vi har ju träffat rätt med i princip alla nyförvärv, och det är ju lite grann det att man har inte, ja, man har inte lyxen att kunna gamla på samma sätt, och den måste träffa. Som Karlqvist liksom, det var ju tvungen att lyckas, den backsidan i Oskarshamn var tvungen att lyckas och vara, alla var tvungna att vara lite exakt bättre än det namnet som värvades.
Det är därför jag tror att KIK ju kommer totalfloppa, för att de kommer inte ha det utfallet nästa år.
Men där ska ju också Fredrik, vi har en mer som är än mer skeptisk till Kristianstad. Jag har ju varit med på att den här båten pluggen är ryckt där i januari någon gång, men ja, de är ännu.
Ni kan ju starta någon sån Facebook-klubb ni två då. Men jag ska
alltså, också innan det här avsnittet slut, då kommer KIK ha åkt ur svenska 22-23.
Vad fortsätter här nu? Nej, men jag ska också
till nästa år, de åker ur i år, de får inte spela nästa säsong.
Jag ska peta in en till grej som Adam berör lite grann, och det är ju de här skillnaderna som är mellan klubbarna. Jag tänker också att man, det blir en intressant perspektiv, jag som har en tränare, ett tränartänk med mig, att det är helt olika uppgifter för Martin Fylander, Kärnqvist och Jakobs i Oskarshamn mot det som Bulan, Strid och kompani har i Luleå, eller Rönnberg och de i Frölunda har. Att det där tror man ska också förstå. Man tävlar inte på samma villkor. Sen kan inte Oskarshamn kan inte hålla på att säga att det är synd om dem, att de är små och de är si och de är så, utan när pucken väl släpps, när serien spelas, när slutspelet är igång, då tävlar du på samma villkor, du ska vinna matcher, fyra stycken, för att ta det vidare. Men man kan ju reflektera över det där, och då tror jag att det är oerhört viktigt att respektive klubb gör rätt val, både på tränare och sen på det vi var inne på förut, på spelare. Och det var därför jag, och det har jag sagt förut, men sån som Karlqvist som kommer till Oskarshamn och gör succé. Och det hade inte han gjort i Frölunda. Han hade inte gjort det i Luleå, för att han har inte fått den platsen, den positionen och det förtroendet. Så att det här påvisar ju bara hur komplext det här bygget är. Och det tåls ju att reflekteras över även på de här allsvenska klubbarna som vi berör lite grann då.
Det får leda in oss på Västerås helt enkelt, där Västerås också, de laddade ju för en treårsplan för att nå SHL, och de har ju gjort klart nu att det är några spelare som lämnar dem, Simon Fernholm, Thornberg, en ryska duon som jag också inte får förnyat kontrakt, och föga förvånande. Det är ju ett Västerås då som får, om vi börjar med att summera deras säsong, så var det väl ungefär det här vi kunde förvänta oss. Kanske att de skulle utmana Löven ännu hårdare i den matchen, men det var väl kanske det här vi kunde förvänta oss av Västerås den här säsongen. Adam, du får börja där.
Absolut. Alltså det här är ju en trestegsraket som du är inne på, Lars. Det är gulsvart 2024-versionen som gäller. Och jag tycker att det var ömsom vin, ömsom vatten över den här säsongen med Västerås. Alltså topparna var väldigt, väldigt höga. Sen var de inte tillräckligt jämna, tycker jag. Och just här i kvartsfinalspelet så jag är ändå besviken på dem. Alltså jag tycker att de skulle kunnat matcha Björklöven bättre. Framförallt med tanke på att Löven hade varit fyra backar i flera av de matcherna. Fredrik Andersson fick gå ner på backplats och stärka upp där. Sen, Västerås är ju intressant för att de har en väldigt stark centrallinje, tycker jag. Med Johan Gustafsson, Daniel Gunnarsson, Mikael Frycklund. Alltså tittar man på första målvakt, första back, första center, så är det inte så många allsvenska klubbar som kan matcha dem. Sen behöver de fler som drar det där laget och driver dem framåt. Och där kan jag ju känna att sportchef Patrik Zetterberg går in i ett kritiskt år just nu. Det är press på honom. Att han ska kunna leverera nyförvärv som gör dem bättre, tar dem till en kanske topp 3 topp 2 plats och att de går längre i slutspelet. För han har inte lyckats med importvärvningarna. Det är bara att konstatera. Han har varit väldigt lyckosam med att ta hem killar som har varit i Västerås, genom längre kontrakt, genom förtroende, trygghet. Men att scouta utländska spelare och kanske spets från andra klubbar som inte har en koppling till Vik, där har han inte varit lika bra.
Då säger jag, för att vara lite tvärt emot dig, att jag, den där centrallinjen, Gustafsson, absolut. Gunnarsson, Frycklund, ja, det är bra hockeyspelare. Jag har ingenting emot dem, men jag är inte säker på att det är dem man tar med sig ut i strid. Jag tyckte inte det såg ut så i slutspelet på ett sätt som... Alltså där tog frustrationen över handen lite grann. Det finns ju temperament i en sån som Frycklund, och det utnyttjar ju Björklöven. Hutchins bodde ju för fan under skinnet på honom och gjorde ju allt i sin makt. Jag tyckte att den kampen vann, så att säga, Björklöven. Sen, och att det är Skedung, det är Wikman, det är Svensson, det är några andra som jag tycker kanske har varit helt okej. Men det som jag, och det här får jag skylla mig själv, men jag fångade upp redan innan säsong på upptaktsträffen när de pratade om, först sa man en treårsplan, vi ska upp i SHL. Bra, fint, härligt. Sen la man till, varför inte redan nu? Och det fick ju mig att tro, få liksom högre förväntningar på något sätt på dem. Och det kanske är friskt, jag har stått där och varit raka motsatsen själv, liksom kontrollerad och lågmäld
mellanmjölk.
Ja, oerhört mellanmjölk. Och det är ju pissatråkigt. Jag förstår inte att folk kunde tycka
Perra
att
det... var aldrig mellanmjölk.
Nej. Men när man spänner sina muskler på det sättet, när man har en hög svansföring, så medföljer det också förväntningar. Och de tyckte inte jag att Västerås levde upp till. Sen är det, jag menar, de slutar femma, de är med i en kvart, men Jag trodde lite mer på dem och att de skulle ändå streta emot bättre än vad de gjorde. För jag tycker, när jag får lite distans till den matchserien, att det var ingen snack. Och det går inte att prata om så mycket om underliggande siffror. Och, alltså det kan du använda av under en säsong. Men när du kommer till ett slutspel, då säger inte de har ingen betydelse. Det finns ju liksom ingen gala där du delar ut guldmedaljer till de som har bäst statistik.
Först och främst, jag håller med dig där, Fredrik, om att de vek ner sig i slutspelet här mot Björklund, att de inte var tillräckligt bra. Sen gällande det här med att de ställer frågan varför inte i år. Ja. Så nu kanske jag är lite cynisk här och så, men tror ni inte, du har ju varit i flera klubbar, Fredrik, så är det inte så här man kanske pratar lite utåt för att sponsorerna ska hoppa på?
Så är det.
Att, okej, vänta här nu. Kan ni gå upp i SHL redan i år? Ja, men jag lägger till 2 miljoner till, så kan du kasta det på en bra forward.
Helt rätt. Men till slut så kommer ju sanningen i fatt. Du kan inte hålla på sig i 25 år, för då börjar ju någon till slut, någon smart skalle, och säga, men fan, det här har ni ju stått och sagt förut. Nu måste ni leverera också. Så att, men det du har helt rätt i, det är ju attraherande. Och sen är det ju vi. Nu har jag äntligen börjat säga vi i media. Jag är ingen journalist, det är väl ni. Väl, säger jag. Men ja, jag är bara med och tycker lite. Men jag tror att det älskar ju media när någon sticker ut hakan lite grann och är lite mer liksom framåtlutad.
Det får väl summera det vi vet om Västerås och summera lite grann vad vi har tyckt om Västerås. För nu måste vi ändå gå in på elefanten i rummet, som jag misstänker att det är väldigt många är nyfikna på. Det som vill. Ja, den här bilden på Fredrik från i lördagsnatt. Nej, men semifinalerna. Jag menar, det är klart att det är det som
här nu,
alla pratar.
Bilden från lördagsnatt, var han med den där tränaren som nästan fick plats i resväskan?
Det har inte med det att göra, men Fredrik, det är tyvärr inte poddmaterial, men vi kan berätta för dig det senare, Adam, att Fredrik har en ganska bra hotbild mot mig från första bilden som han tog på mig under C-more-tiden, men det är för ett annat medium, eller hur, Fredrik?
Det har jag sparat ner. Skulle i händelse av att jag försvinner från jordens yta, så kommer den här bilden ändå att komma fram, Lars, så att...
Den bild som ser sämre ut än vad den är. Vi ska inte säga mer än vad det är. Vi går in på semifinalen, och med tanke på att när folk kommer att ha det här i sina lurar, eller när det finns möjlighet att lyssna på det här, så är ju första semifinalen den i Jönköping, där jag och Fredrik ska ner för att se HV71 mot BIK Karlskoga. Och då är ju frågan då helt enkelt, vad kan BIK göra för att störa HV71 i den här matchen? Och här får Fredrik Söderström serva.
Ja, det vore ju alldeles för tråkigt och trist att bara säga 4-0 i matcher, pang, boom. För jag tror heller inte det. Jag tror att Karlskoga med sitt sätt att spela på kommer kunna besvära HV71 lite grann. Och då ska jag kort summera och förklara vad jag menar med det. Men det finns ett Karlskoga är det mest kompakta laget i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Jag tycker att man har en trygghet i sitt försvarsspel. Man ligger rätt i banan. Man är väldigt tajmad gentemot varandra som gör dem på gränsen till olikt BIK Karlskoga. Det är inget Bofors över det hela, utan de har varit väldigt strukturerade. Och det där, om du får rätt flow i ett slutspel med det, så skulle du kunna liksom rubba det som jag tycker är HV71 stora styrka, offensiven eller åtminstone farten. Kan man dra ner på den lite grann så skulle man kunna besvära HV. Sen hävdar jag ju fortfarande att HV71 kommer vinna den semifinalserien.
Jag tänker väl också att på något sätt så måste väl Karlskoga hitta på, ska de spela en rak match igen mot HV71 så måste de göra någonting annorlunda, för HV71 är ju bättre. Om det blir en öppen matchserie där det liksom börjar fram och tillbaka, så kommer ju HV71 att vinna den här. Det känns som att ska man slå HV71 i den här serien så måste man göra någonting i stil med vad Färjestad har försökt göra med Skellefteå i semifinalserien i SHL, att man går in på skinnet och man försöker hitta de som kanske inte är så slutspelsvana än som Tyler Kelleher eller en sån som Miles Powell, och verkligen får den att tappa konceptet fullständigt. Man måste ju göra någonting annorlunda, och för det går inte att slå HV71 om de får spela på sitt sätt. Man måste ju försöka alternera sin matchplan och slå dem på ett sätt som de inte tar matchen dit HV absolut inte alls vill ha den.
100% är det ju så, och det är därför jag gillar att Åke Stackestad, nu minns jag inte vilken tid han sa det här, men att det kommer mer grishockey, vänta och se. Och det ska vi säga om BIK Karlskoga. Är det den största myten i Hockeyallsvenskan senaste åren att BIK är lika med gris? Jag tycker inte att de har varit det.
Jag tror det. Jag råkar säga att det var, eller jag sa inte så, jag sa bara att de har en, jag tror att vi missförstod varandra lite, jag och Lyckner. Vi hade en kort diskussion, var du med på den, Lars, häromdagen? För då sa han att det där är ju skitsnack.
Nej, men det är ju förlegat, det är det ju.
Ja, det
lever ju kvar sedan 00-talet.
Absolut, men jag, och det håller jag helt med. Grishockey menar inte jag. Däremot så menar jag att Karlskoga har ändå en... Alla klubbar lever ju upp lite grann i slutspel. Alla tänder till lite mer. Men jag uppfattar det som att Karlskoga, då tar jag hela paketet med publiken, vaktmästaren, folk som möter upp media. Alla är liksom lite mer skärmade av läget, och jag tror att kan det nå ner i spelargruppen, det är det jag tycker de har gjort på ett bra sätt. De stretar emot förra året, de har 6-1 i arslet där det hemma var mot Björklöven i den där sista matchen. Man går upp till 6-5 om man är nära på kvitter. De har en kulturell förmåga. Sen kanske det där är skitsnacka mig, men då lever jag med det skitsnacket, för jag vill åtminstone tro att det är så.
Men ska ju också sägas till förra säsongen, det som Karlskoga hade förra säsongen var att de hade kanske hela Hockeyallsvenskans bästa kedja i Björklund, Torell och Linus Karlsson. Det har ju inte Karlskoga den här säsongen. Nu har de ju, Henrik Björklund är fortfarande, men det känns på något sätt som att Henrik Björklund fortfarande störs av någon form av skada. Och det är klart att honom kommer ju HV att vara på då i sin tur med Torp och Bertov och så vidare. Men den spetsen tycker jag att Karlskoga saknar. Däremot helt med Fredrik om att Karlskoga har en väldigt, väldigt bra defensiv som ju minst sagt kommer att bli prövad nu.
Men nu när vi har en ex-tränare här, det kanske att du ska återuppta den karriären senare, Fredrik, jag vet inte. Men alltså, skulle man inte i BIK-lägret idag prata så här? Alltså hörni, vi är ju den fula ankungen här. Alltså HV71, Björklöven, Modo, de spenderar mer, de är större klubbar. Djurgården har åkt ur SHL, ingen vill se oss där uppe. Alltså att man får in den här vi mot världen-känslan till 100%. För det håller jag ju mer om att, alltså tar man Nobelhallen, alla ståplatser där, alltså det är ju gamla tidens ishockey. Kan de slå på den trumman i den här semifinalen, då tror jag mycket är vunnit för mot HV71 faktiskt.
Det är det ju, det är egentligen, där prickar du in det jag försökte säga men hade 14 minuters monolog för mig alldeles nyss. Att det är ju liksom den där fula ankungen som är deras styrka. De vet om att man inte räknar med dem. Vi träffade en höjdare i svensk hockey i SAS-loungen för att imponera. Och då ska jag säga att jag kommer inte in i den. Jag får gå med som gäst på Harald Lyckner, så att inte någon lyssnare tror att jag får vara där. Men som sa till oss så här, jag berättade att det var en gammal idrottsledare för säg 10-15 år sedan som hade sagt att hans värsta mardröm var att Bofors skulle gå upp i elitserien. Och det var väl liksom grundat på då det faktum att, jag menar, arenan, hela liksom utstrålning som finns över Karlskoga är ju lite på landet. Jag och vi, många med mig, tycker om det där och skärmas av det, men det stör ju den här formella prosecco, röda mattan, slipsen, knuten attityden som har funnits runt hockeyn ibland.
Jag gillar att du får in prosecco där. Det har man aldrig hört när man ska förklara elitism. Då brukar man liksom prata om att det är plastigt och så vidare. Men prosecco, ja, det gillar jag. Det ska jag börja använda.
Prosecco-ligan.
Prosecco-ligan är så här.
Prosecco-ligan. Ja. Prosecco mot Pommac-ligan.
Alltså jag får så mycket Expressen-material här. C-more-profilernas känga mot SHL.
Vi måste ju försöka hitta någonting kul i alla fall. Men känner vi oss klara med den? Eller ska vi gå in liksom så här? Ja, men Lars Wolde, en superbra målvakt. Ja. Vi har en backsida i Karlskoga. Frågetecken på Henrik Larsson. Vad är hans status? Liksom?
Får jag säga två saker innan vi lämnar?
Kan han blomma under säsongen?
Nu bryter jag in här, förlåt. Men jättebra att du tar upp Wolden, för jag tycker målvaktskampen där, ska vi prata saker som talar för Karlskoga, så är det ju ändå målvakten. Jag tycker att de har haft seriens bästa målvaktspar. Det är väl Björklöven där med Andre Voutilainen som kan konkurrera. Jonas Gunnarsson, alltså tittar man på hans siffror, han hade 82 i räddningsprocent i skottsektorn i grundserien. Han är nere på drygt 70 bara i slutspelet här. Det tycker jag är oroande siffror faktiskt för HV71s del. Och så nummer två här som jag vill flika in också, någonting som talar för Bicken, det är att de har ju kanske mest underskattade tränaren i hela hockeyallsvenskan, Carl Helmersson. Jag tycker han är alltså riktigt, riktigt vass, och det kommer vara en SHL-tränare inom en snar framtid, om det är med Bicken eller någon annan klubb, du får väl se.
Jag måste bara flika in där. Jag var och kommenterade Skellefteå mot Färjestad i tisdags. Och då stod jag och Johan Thornberg. Vi hade tagit av oss luren och vi skulle liksom summera kvällen. Men då kom det förbi en polis där. Och det tog en sekund när jag förstod vem det var. Då var det ju Per Helmersson, den före detta spelaren, som numera är polischef. Och då sa jag det till Johan Thornberg. Var det inte skitkul om vi ska göra en sån här stoppa, som det heter på tv-språk, när vi pratar om matchen, som sen skickas till studiosändningen som de kan spela ut inför förlängningen där i Göteborg. Och då sa jag, det var ju skitfräckt om vi hade haft med Per Helmersson i full så här, ja men tänk dig SWAT-team-utstyrsel inför ståuppan där. Kolla här, har vi Carl Helmerssons bror och Per Helmersson för detta elitspelaren. Vad säger du om matchen här? Men fick inte igenom riktigt den tanken, om än det charmerade.
Men vänta, var det Simon eller var det Per som sa nej?
Ja, det var nog kanske mitt bakhuvud som insåg att det här kanske inte är en så bra idé som jag faktiskt kände först.
Driver igenom det till nästa säsong.
Ja, någon form av medial vibb kände att jag här är jag ute och cyklar lite grann. Det kanske borde tänka lite oftare. Fredrik, har du något att tillägga inför den där matchserien mellan Karlskoga och HV71?
Klar fördel HV71, men Karlskoga kommer inte att ge sig på förhand. Vi har förr varit överraskade av Karlskoga. Jag tror vi kommer kunna bli det igen. Den ska bli jätteintressant att följa hur som helst.
Vill ni slänga in något tips? Adam, vad har du för tips? Vi har slutat matchen.
Alltså jag tror ju att Fredrik kommer att säga 4-2 till HV71. Så då drar jag väl till med 4-3 HV71.
Ja, men du läser mina tankar. 4-2.
Och jag säger 4-1 till HV71. Jag tror faktiskt att Karlskoga, jag tror faktiskt att de kommer att få ännu kämpa än vad de tror. En grej till med det här, en grej som alla varit ju lite så här, ja men vad kul att Tommy Samuelsson valde att möta Karlskoga med tanke på att bli en söderserie, bli en norrserie. Alla är väldigt glada över det, tror jag, för att med tanke på också digniteten av den andra semifinalen, vi kommer till det. Men är det inte lite grann så att Tommy Samuelsson på något sätt räknar med att ja men vi ska slå Modo eller Björklöven? Det har vi visat under säsongen att vi kan. Han räknar med att Karlskoga ska de kunna slå. Och samtidigt så räknar han lite grann med att Modo och Björklöven kom, ursäkta språket, slå ihjäl varandra under den här matchserien. Att det kommer vara stukade lag med skador som kommer till den här finalserien, som gått den kanske bästa av 7-serie, där de i princip har kört luften ur varenda spelare när de kommer till finalen.
När två tigrar slåss så är den ena svårt skadad och den andra är död. Det är så. Det är så det blir. Och det kommer ju naturligtvis...
Hej Buddha!
Ja, fan, jag slänger in lite så här nu. Djurpodden med Fredrik Söderström. Ja, nej, men alltså de är inte dummare än så. Jag tycker att det ligger helt i linje med HV71. Det har jag sagt tidigare och jag tycker att det är värt att påpeka igen. De har gjort väldigt många korrekta val under säsongen, med allt ifrån hur man har plockat på sig spelare, man har ökat tränarstaben, man gör väldigt mycket som är genomtänkt, det ska jag ge dem, och det är också som skulle kunna leda till den här SHL-platsen, även om det ska tävlas om det och jag inte har tagit ut någonting på förhand. Så att jag tycker att det ligger i linje med det. Det finns många fördelar och det är rätt tänkt. Sen retar det ju folk eftersom att Tommy väl sa inte han efter valet av kvartsfinal att vi kommer gå på det lägst rankade. Men det var ju liksom inte hans, det är ju inte något liksom lagbrott han begår.
Tror ni att det finns den här ingrediensen av att Men Samuelsson versus Helmersson, att han vill knäppa ynglingen på näsan från samma stad.
Mariestadsduellen.
Alltså, du som, det här måste vi kasta över till Fredrik, för det är bara han som kan svara på det här. När man står där i tränarbås så tittar man lite åt höger eller vänster beroende på vilket, var man står någonstans, och tänker att den där jäveln, han ska allt slå.
Ja, men det ska jag inte förnera. Jag tror inte att Filander vill torska mot Abbott just nu, om vi tar det som ett färskt exempel, eller omvänt. Men jag tror inte att Tommy är ju liksom högst upp på den tron. Och det som är ju ytterligare fascinerande, Mariestad är ju ett ruskigt hockeynäste när vi börjar titta på liksom Harald Lyckner, Tommy Samuelsson, Carl Helmersson, Thomas Mittell.
Sen tog det slut. Alltså nu när du nämnde Harald Lyckner, då vill jag bara dra den storyn lite snabbt här också för er två.
Har du skit på Harald, så tar det igen i den här podden.
Det är inte skit, det är tvärtom. Alltså vi efter fick match på det var nog Modo Kristianstad sista i Örnsköldsvik, då träffades vi, jag, Svensson och några från ert gäng, och ja, drack olika typer av enheter.
Men jag gick upp på rummet, och noterar du det, att jag reste och gick när ni kom?
Ja, ja, jag undrar varför. Personligt.
Där har du en till rubrik.
Det var inget personligt.
Seymour expertens hat mot kvällstiden.
Nej, det var ren trötthet då.
Sveket. Nej, men i alla fall, då är det en person där som får syn på Harald, och alltså inte i vårt gäng som satt där då, och bassonerar ut över hela Bishops: världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Och då tänkte jag bara så här att nu mår Harald när han hör det här. För det gjorde jag tyckte det var fint.
Harald får oförtjänt med mycket skit också, men vi ska ju också vara tydliga med hur mycket vi tycker om Harald, och vi unnar honom när han får lite medvind för en gångs skull.
En överdrift får man väl ändå säga, världens bästa hockeyspelare genom tiderna, alltså visst gulden på 80-talet där med Färjestad och så, men Harald är ju inte uppe på en topp 10-lista om vi säger så.
Jag undrar om det var den killen som han, jag såg han gav en hundralapp till någon sen vid repan på morgonen efter. Var det han?
så kan det ha varit.
Jag måste bara flika in gällande den här matchen. Är det inte bara jag som har tänkt tanken? Undrar lite grann hur Tobias Termell går och tänker här. Ska han liksom, jag vet att han måste ju ändå vara lite obekväm bara att stå i båset på andra sidan, och nu ska han liksom stå och käfta med daggen på läktaren och skrika mot honom, och han ska spela ut sitt gäng på något sätt.
Fredrik kan få ta den. Jag vill bara säga det en snabb sak angående tränarna. Alltså, har vi sett ett lag haft tre heltidsanställda tränare som HV har i Hockeyallsvenskan tidigare? Alltså jag tänker på Stillman, Termell och Samuelsson. Alltså nu vet vi att de har mycket pengar, men jag kan inte erinra mig att det är någon allsvensk klubb som har haft de resurserna på tränarbänken som HV71 har.
Men Tommy Samuelsson jobbar ju halvtid på Biltema. Nej, du har en poäng där, men det ligger ju också i linje med resurserna.
Varför just Biltema?
Ja, men direkt på att tänka sig, ska du ha nya bromsbeläggare till vad du har då fört det? Då får du ta så en gång med då.
Ropa, Tobias, har vi något på lagret? Då står Termell där inne. Nej, men Termell skulle jag bara säga där. Jag vet att vid någon match vi gjorde med dem så skulle jag prata om han i en periodpaus. Liksom hur hans intåg och hans roll och sådär. Så hade jag ett kort surm han innan och så fråga, vad gör du egentligen? Och det lät så här anklagande min fråga, så jag skrattade till och sa att jag skulle liksom prata upp dig och inte prata ner dig på något sätt. Och då sa han, ja men det är bra det, jag tror inte folk tycker om mig här i Jönköping. Dels har jag hållit på med Karlskoga i alla år, och sen var jag i Växjö, och det är inte populärt, så att han kände att hans credibility behövde upp, så att vi försökte bidra med det där. Men han kommer säkert att ha vissa känslor i mötena med Karlskoga, det tror jag. Men sen vet jag att det där är en sån här konstant fråga som alltid kommer, tränare och spelare som möter för liksom tidigare lag. Att det är en mindre fråga för spelare och tränare än vad det är för omgivningen. För att det är faktiskt så att det är ens liv och ens jobb och var man har betalt ifrån.
Jag vill bara nämna det också. Alltså Tobias Termell och Kristoffer Näslund i BIK Karlskoga där. Ett av de bättre tränarparen vi har haft i Hockeyallsvenskan. Framförallt säsongen 16-17 när de pikade där med BIK Karlskoga, när de gick upp mot Mora bland annat. Nej, det var en otrolig säsong. Jag minns att jag besökte dem då också. Fick se så här visionären på något sätt, Tobias Termell, och hur han skapade den där stämningen i gruppen, som Näslund med sin detaljkoll. De,
bra kombo.
De hade en väl, ja men verkligen, det fanns en fin symbios däremellan.
De hade ett rätt hyfsat lag den säsongen också.
Ja, Victor Ejdsell och Lavois gjorde kaos där. Jag tror till och med att Thomas Valk-Wolsen som var extra forward och spelade PP hela tiden, gjorde typ 19 baljer eller något sånt där.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, jag tänker att vi går in på den andra semifinalserien. Vi har ju faktiskt några punkter till vi hade tänkt ta upp också. Vi har fått in ganska mycket frågor som jag tänkte vi skulle ställa. Men slaget om norr, det kalla kriget, winter is coming, eller vad man nu vill kalla kriget, kanske jag inte ska säga de här dagarna.
Jag tycker Botniabataljen har något.
Botniabataljen är inte alls så dum. Det var någon som satte något namn på det här i fjol. När det var finalen 2020.
Ja, men det var väl Botniabataljen?
Bra.
För jag tror att banan är järnvägen där, va?
Ja, exakt. Ja. Jag tror vi ska...
Som stannar i Umeå.
Ja, exakt. Jag tror vi ska credda Micke Nordström på ÖA här. Det var han som myntade det begreppet, Botniabataljen. Men tycker den har någonting?
Det gör vi för sällan att credda Micke Nordström. Det är en sak som är säker. Men den här serien, det har ju redan börjat tjafsas mellan Modo och Björklöven fansen. Jag var och spelade paddel här under lunchen, första gången sedan 2021 start i princip. Och då var det en Modo-supporter och en Löven-supporter och de var redan i luven på varandra, kan jag säga. Och jag tror att det kommer fortgå. Det ser man på frågorna nu också. Löven-supporterna är ju vansinniga på att Modo bara säljer, att de liksom låser upp platser för att bara Modo-fansen ska kunna köpa dem, och det kommer väl att bli en diskussion i sig. Men det här är ju en matchserie som jag som var med 2020, det var du Adam också, Fredrik satt väl och käkade lite schweiziska ostar då när den här finalserien drog igång, som vi blev blåsta på 2020.
Men det var inte då du vann norska samma... titeln, eller?
Vilket år sa du? 2020?
Nej, 2020.
18 tror jag det var. 18 eller 19.
Ja, det var så.
Länge. Nej, då var det schweiziska ostar och glühwein. Glühwein. Och den matchserien, alltså, jag menar, den hade ju allt den första matchen, verkligen allt. Men nu får vi väl tillbaka det, om än det är en semifinal. Men skulle det vara så att de möter HV71 i en final, om vi skulle gå händelserna i förväg, så blir det lite samma sak. Att det, här blir den hockeyallsvenska finalen där man då ska möta ett HV71 som får ses i mångt och mycket som vara SHL-mässiga. Blir det här lite taskigt mot Karlskoga, men det är väldigt många som tippar HV, så jag hoppas ni ursäktar mig i den där formuleringen. Men det är ju en matchserie som, ja, men det är ju så spänt och det är så laddat och det är så upplyst och det känns som att det kommer bli hur häftigt som helst. Adam, du som ju bor i trakterna, får börja här lite grann också. Du är ju som mig norrlänning och känner jag vibbarna här på ett helt annat sätt.
Verkligen, så är det. Jag skulle bara vilja säga att det finns en distinktion där när du drar en parallell till 2020-serien. Att de två byggarna, alltså Björklöven och Modo, jag tycker att det fanns en helt annan slagkraft där än vad det finns i de här två upplagorna. Det är två fantastiska lag, absolut. Men jag tycker att Björklöven där är ett otroligt lag. Alltså från Canetta i mål hela vägen framåt, den bredden på forwardsidan och Modo också. Det ser vi ju i SHL idag, hur många som gör succé med Jonathan Jonsson, Patrik Karlqvist, Aaron Tembelin och allt vad de heter. Så att,
som dominerar SHL till
och
med.
Exakt, jag menar Mattias Norlinde var där och Tom Hedberg och många andra. Så att de två lagen, upplagorna, tycker jag, de sticker ut ändå lite mer. Så det är inte samma kvalitet, men hettan är ju densamma. Det känns ju som att det här är någonting som har gått och väntat på i två år. Jag vet inte om du skrev det på Twitter någonstans, Lars, eller vad det var, men just att första året så med 2020 där då, så blev det inställt i finalserien. Förra året så möttes som jag hade på det här sättet, dessutom var det publiklösa matcher. Nu får vi den här serien, Botnia-bataljen, som vi gått och väntat på. Så att jag tror att det kommer bli minst 6 matcher. Det kommer fullsatt på i både Hägglunds arena och uppe där i, vad heter det nu? A3? Nej, nej, Winpost arena.
Winpost arena. Ja,
alltså det är mycket att se fram emot, helt klart.
Jag är ju oerhört spänd och taggad på den här matchen, ska jag säga. Och det är för att jag har inte upplevt den över en sån serie på samma sätt som ni har gjort. Jag har följt de här lagen, jag har varit med och mött dem. Jag har liksom min bild av dem. Jag älskade Matti Pauna i Björklöven när jag var barn. Det var min stora idol i Björklöven. De vann väl guld 87, va? Då var Fredrik 10 år. Sen var Modo vansinnigt bra, så jag säger det så jag inte var arga mejl från Övik, att de har också liksom passerat någon fas på den perioden. Så att jag har ju ett neutralt förhållande till två lag som jag tycker gör det bra, som har gjort en fin säsong, och nu brakar man samman i en semifinal med allt vad det innebär. Det är egentligen tre områden som jag tittar lite på och tänker det. För det första, underhållningsvärdet på det, sett liksom för en tv-tittare, för en hockeysupporter, för att sitta i publiken eller för oss som liksom jobbar där. Den ser jag fram emot. Det fysiska och karaktären är jag nyfiken på. Vilket lag klarar bäst att brösta upp sig när man möts så tätt på, som kan komma under skinnet på varann, som kan klara av att få en smäll utan att slå tillbaka och dra på sig den där tvåan som målet kommer på. Vilka orkar att prestera hockey dag efter dag? Och sen det taktiska. Jag tycker liksom att det är lite två, Viktor Stråle och hans kollegor, Mattias Karlin och hans kollegor, vilka klarar av att hantera det rent spelmässigt? För det vi har sett i de här fyra mötena i grundserien, där är det ju fullständigt, alltså underhållningsvärdet var ju högt, men spänningen var ju låg, för det är ju utklassningssiffror, det är som två hemmavinster var man har kört över, och sen har man inte klarat av att i nästa match hantera det.
Ja, ska man addera den kryddan, alltså att de möttes fyra gånger under hösten, och så tänkte man att, och
det är 3 månader sedan de möttes.
Precis, det tillför ju något också. Sen om man ska prata i procent här då, vilket lag som har fördelen, så undrar om det inte är, jag funderar på det här under dagen när jag satt på tåget på väg till Gävle, att en 55-45 fördelning till Modo skulle jag säga, just för hemmaplansfördelen och att det finns sådana skador i Björklöven. Som jag har förstått det nu så vet Vainio kommer inte spela, en plan kan vi räkna bort. Olle Liss kan vara tillbaka i match 1, 2 eller 3 vad jag har förstått det som i alla fall, medan Modo i princip är skadefria. Daniel Manberg var ju inte med i sista matchen för Kristianstad, men han är hel och kry. Det har ryktats som en skada på Sam Vino, men det har jag hört så är inte fallet. Han kommer vara 100% här under semen också. Så att de två faktorerna, just hemmaplansfördelen och skadekrisen i Umeå, tycker jag gör att det tiltar över lite för Modo då.
Ja, och du är helt inne på det. Det är ju inga små skador som alltså mot i storleken, men det är ju tunga skador som Björklöven dras med. Veti Vainio, som är ju de få tillfällen vi har sett honom vara 100% den här säsongen, så har han ju varit en toppback i ligan som spelar med pondus och som kan vara en första back och som skulle kunna vara potentiellt en av de absoluta toppbackarna i den här ligan. De har dessutom Jesper Lindgren som är skadad. De har frågetecken på Baudouin, den här nyförvärvet, och dessutom då Olle List. Det är väldigt, väldigt tunga skador, vilket gör att jag skulle nog säga till och med att det är 60-40 till Modos favör gällande det. Det är klart att ingen i Umeå vill prata om de här skadorna och att det ska ha en faktor, men det är ju en av nycklarna att hantera i ett slutspel. Det vet jag Harald brukar trycka på väldigt ofta att det är ju det här att kontrollera skador och sjukdomar är ju en så viktig faktor i ett slutspel. Kolla på Rögles semifinal och finalspel i fjol med Everberg skadad, Britén skadad, Leon Bristedt skadad. Det går inte att ha sina bästa spelare skadade om du ska vinna såna här matchserier, vilket gör att det här är ju av stor vikt att Björklöven får tillbaka Jesper Lindgren i alla fall, Olle Liss, och sen får vi då se vilka som kan vara tillbaka i spel. Det är ju den största faktorn skulle jag säga just nu, med tanke på som du säger, Adam. Modo är ju i princip helt skadefria. Det gör att jag just nu lutar mot Modo just med den aspekten.
Då slänger jag in en fördel Björklöven genom att säga att jag tycker om att titta på ett lags tendenser. Inte 1, 2, 3 matcher utan 10, 15, 20. Där har ju Björklöven haft en uppåtgående trend, inte bara i fråga om att vinna matcher utan också att man har spelmässigt korrigerat sig lite grann. Viktor Stråle klev in, Wallson klev av, Stefan Öhman poppade upp, tog större plats, Robert Lacht, jag har fått fart på grejerna. Jag tycker de har ett mycket bättre spel idag och det har lett till ett mycket solidare Björklöven. Samtidigt som Modo, jag säger inte att de svajar för jag tycker de har ändå gjort det bra, men det är någonting med Modo som gör att jag inte än riktigt har känt att wow, de är helt framme. Och det är ju lika fascinerande som det är frustrerande i sig att man blir tvåa i serien, man gör mycket som är bra, men man har än inte toppat sina prestationer riktigt, och det tror jag man måste göra om man ska slå ut Björklöven i en sån här tät matchserie.
Det där är en mycket viktig poäng du gör, Fredrik, och tittar man till Modos form så, som du säger, den är inte dalande kanske, men man är lite osäker på den. Alltså toppspelarna, första kedjan har inte gått att känna igen. Jag tittar på David Bernhardt, Pontus Nässén, Filip Hasa, dippat rejält efter årsskiftet, inte varit speciellt bra i slutspelet heller. Då är det en kille som Emil Wahlberg som har stuckit ut istället. Mm. Sen har Riley Woods varit fantastisk under hela säsongen, även i slutspelet. Det är en av poängkungarna just nu. Medan Björklöven, alltså sista 10 matcherna i serien, där var de bäst. Jag tror de tog 23 poäng. Och här att de stökar undan Västerås på det sätt de gör, det tycker jag är extremt imponerande. Jag hade ändå kunnat se den matchen gå till 7 matcher, men att Björklöven gör det på det sättet, det säger väldigt mycket om Strålets intåg och att de där spelarna verkar ha bestämt sig. Alltså de har köpt konceptet som Strål har kommit in med. Att de har korrigerat några saker. Nu ska vi säga att det här drog Strålet för mig i Hockeypulspodden, så det är inte jag som är rent taktiskt har sett det här. Men de har blivit bättre när det kommer till hemgångarna, det defensiva markeringsspelet och att de är lite rakare i sin forecheck. Och det verkar ju spelarna uppskatta väldigt mycket. Och det passar också det här laget som är väldigt brett på forwards och backplatsen. Att de liksom blir den här gröngula lagmaskinen som bara tuggar på match efter match, byte efter byte.
Ja, och med det tillägg som jag ska göra, det som du nämner, för det tycker jag stämmer överens med min bild av Björklöven också, det är att det frigör energi. Det här som ständigt är återkommande i allt hockeytyckande, att ja, men det där laget jobbar hårt, de där jobbar ju inte alls, därför åker de ur. Men för att kunna jobba hårt så måste du också veta exakt vad du ska göra. Det finns liksom ett klart samband, och jag tycker att det Björklöven har gjort är att tydliggöra sin spelidé och sina tankar. Och det gör att när man gör det så släpper lite på energin, man blir mycket naturligare i sin prestation, så att man har också blivit bättre offensivt, spelet med puck, tack vare att man har haft de här åtgärderna. Så där är Björklöven definitivt rätt ute.
Och då undrar man ju lite grann också här, liksom forwardsida där Björklöven har en bredd, där kanske Modo är lite mer framtunga sett till sina två producerande kedjor där, men vad ser vi om vi kollar till forwardsidan, vad är det, vilket lag är det som har fördel där?
Alltså, jag tycker att när Olle Liss är skadefri och den kedjan får vara intakt med Bengtsson Fitzgerald, så har hon någon som kan driva Björklöven. Sen tycker jag att Axel Ottosson, det är en topp 3 center i Hockeyallsvenskan den här säsongen, så att det finns mycket att gilla med Björklövens forwardstall, men kan Sam Vigneault spela på den nivån som han har gjort under delar av säsongen, då är det ju en klasscenter, det vet vi. Och tittar man igenom Modos centrar, alltså Erik Jennifer Karlsson andra center, Henrik Master tycker jag är en bra tredje center, och Oskar Nordin har tagit kliv som fjärde center. Där står sig Modo väldigt bra faktiskt. Och det kan vara en sak som blir avgörande också, att de har väldigt stark centerlinje i Övikslaget. Även fast det finns vissa formfrågetecken. Men får jag vrida på det här helt och hållet? Gå från forward till målvakt lite snabbt bara. För jag har en spaning som jag kom på lite spontant här med er. Jonas Voutilainen. Suverän den här säsongen. Kanske ligans bästa målvakt. Vad tror ni om honom till Timrå om Björklöven inte går upp? De söker ju en målvakt bredvid Jakob Johansson. Och jag kan tänka mig att det kan vara en ganska bra 50-50-fördelning där under det första SHL-året för Jonas Voutilainen i så fall.
Det är inte alls dumt tänkt. Absolut inte. Jag har fått frågan ibland av lite hockeyfolk så där, som det blir naturligt. Jag som har en fot i kanske tränare- och sportchefsbranschen också när man känner dem. Så blir det ju så där lite, ja men har du sett någon den där då? Jag vet att Voutilainen är ett sånt namn som har nämnts av några olika när man liksom nyfiket kollar. Och jag tycker han har vuxit och varit väldigt bra, så det är banne mig ingen dum scouting från din sida, Adam.
Det ska ju sägas också vilket lag Timrå. Nu ska de presentera någon här under eftermiddagen, men det är ju ganska bra namn som får hem. Anton Lander, Emil Pettersson, Anton Vedin låter som att de är klara. Hans är kvar, verkar ju som att Rady, det kan också vara, de får behålla Laledja. De får ju verkligen behålla stommen av det laget som spelar
Jonathan
kvar.
Jonathan Dahlén kommer hem.
Tror du det?
Det hörde jag idag. Vad var det som sa det? Det var någon som sa att han var på väg.
Kommer han hem, Adam?
Alltså jag vet, jag ser det inte som omöjligt faktiskt. Alltså, hade den här frågan ställts till mig i höstas, i november, december, då hade jag sagt absolut nej. Men han har varit i långt inne i forwardshierarkin, ibland varit utanför, spelat rätt få minuter också i Sharks, som är inne i en uppbyggnadsfas, och han har bara ett kontrakt över den här säsongen. Jag är inte så säker på att han får ett nytt envägs där. Men får han det, då blir han kvar.
Tänk, får jag bara flika in, bara tänk till den första kedjan med Lander, Rary, Dahlén.
Alltså Hansel, Pettersson, Vedin i andra.
Det är två ganska bra kedjor.
Nej, Timrå kommer bli bra.
Nu är Modo-supporterna furious här. Vet, vi kommer in på Timrå mitt i ett snack om Modo-Björklöven.
Ursäkta. Notera att jag var tyst där. Jag vill inte drabbas av det här ångermanländska ilskan.
Ja, jag ska säga det också. Dahlén, det är ju en ren spekulation. Men det är, magkänslan säger, men jag vet alltså hur trygg han är i Sundsvallstrakten. Hur mycket han tycker om Timrå. Den satsning som klubben gör just nu med alla de här hemvändare. Jag tror att han lockas väldigt mycket av att föra Timrå upp i SHL-toppen också. Han har ju aldrig spelat den där ligan, ska vi komma ihåg, utan han har tagit upp dem från Hockeyallsvenskan två gånger. Men att få köra högsta serien med Timrå, det tror jag att han vill bocka av innan karriären är slut. Nu är han ju ung.
Uppfattar jag känner inte Jonathan Dahlén överhuvudtaget, men jag uppfattar han som han har ett befriande sätt att se på sitt hockeyliv. Mm. Att det som en del andra jag ska bita i, jag är 14 år i någon liten stad i liksom Kanada för att visa att jag höll mig kvar. Han gör de valen som känns rätt, han ska må bra, han ska trivas med sin hockey, och jag tycker att det är ganska uppfriskande i en tid av ökade krav och förväntningar på saker och ting, att han gör de valen som han vill göra, och så är det bra med det.
Mm. Men jag tänker att vi vänder tillbaka till Timrå, till Modo och Björklöven, annars kom folk att gå man ur huset här i orden mot oss.
Jag tror du ska gå tillbaka till Timrås avancemang för, eller att de säkrar kontraktet för det här. Vad tycker ni om det?
Nej, det känns som att det är avstökat nu och färdigt. Vi blickar framåt helt enkelt. Vi får ta det mer i kommande poddar. Men vad tänker ni då? Vi pratar om forwardsidan där. Vad tänker ni om backsidan då, med tanke på att där det är kanske där Björklöven har sina tyngsta skador? Med tanke på att Jesper Lindgren då, som avslutas grundserien på ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt, också ett stort frågetecken, jämte att Modos backar mår bra, där den första backparen med offensiva spetsen i Bernhardton Näsén har varit jättebra under säsongen. Nu kommer Emil Wahlberg ta en större roll. Folin känns ju som en slutspelspelare, om man ska säga att han nått DNA från brorsan i Frölunda. Så känns det också som en stark backsida i Modo.
Jag tycker, för att prata enkelt och koncist och spara lite tid, Björklövens backsida är mer tajt, mer kompakt, mer tuff och mer enkel. Modos är mer kreativ, du har fler spelande backar, du har fler som vill göra saker med puck, och det är ju en av de faktorer som jag är nyfiken på att se i en tuff semifinalserie. Vad funkar bäst? Är det att lyfta en sarg ut som Rahimi kan göra? Eller är det att joddla på offensiva blå som Näsén vill? Båda delar är ju charmerande, men vad funkar bäst?
Jag tycker det där är väldigt bra sammanfattat av Fredrik. Och jag kan tänka mig att, nu pratar de om Bernhardt Näsén där, att de har ju varit väldigt bra under säsongen, men det är en del grodor här i slutspelet, och de har varit naiva i egen zon och mycket felpass och så. Jag kan tänka mig att Kalin och de där, nu tar jag på mig tränarhatten, det är egentligen Fredrik som ska ha den, men att de kommer splitta på en del av backparen. Att de kanske kommer ta upp Hugo Styr med David Bernhardt, det backparet fungerade väldigt bra under säsongen. Att man kör Wahlberg med Näsén till exempel, och sen kanske Folin Ingman i ett shutdown-par och plocka bort Hasa från de tre första backparen, för att han har inte gått att känna igen, som jag var inne på tidigare. Jag tror att det skulle kunna bli någon sån förändring, inte i match 1, men om det skulle bli en förlust där, då tror jag inte Karline ser på att kasta om sitt manskap.
Nej, och jag tror att man ska också syna coachningen lite nu när man går in i det här. Det är, å ena sidan vill man ha en lång bänk, man vill använda mycket folk för att det är tätt på, det är tuffa matcher. Men samtidigt så kommer det vara av stor betydelse att du bygger upp några stycken. Du har några på respektive konto, den här defensivt solida, både forwarden och backen, som du vet att du använder tek i egen zon, 2 minuter kvar av perioden, vi leder 3-1. Eller när du behöver jaga, när du vill göra mål, när du vill sätta prägel på en match. Och det där, nu är vi så långt fram så att tränarna känner sina spelare. Och där är det väl lite fördel Karlin, som har känt sina gubbar från dag 1. Stråle, han har kommit in där, varit lite så här, alltså Stråle har ju haft en räkmacka utan att ta någon ära och hedra av honom, men de har vunnit de allra flesta matcherna, det här solen har skinit över Umeå. Skulle man få ett 1-0, 2-0 underläge i matcher, vilken är jag ska gå till? Vem är jag ska hålla i handen? Där tror jag Karlin vet lite mer just nu vilka det är som ska användas. Jag uppfattade det, ska bara kort säga, på Modos match i Kristianstad. Lars, när du och jag stod där, kommer ihåg du väst i mitt öra, inte dags för en timeout. Så kommer du att du sa det i första perioden där Kristianstad liksom sjö.
Ja, ja, exakt. Det var när Kristianstad manade ja, på där. Det stod.
Ja, hatten på Lars också.
Ja, men han har den. Han har tränat möss om inte annat. Ja, men då noterade jag också, för jag vet att som tränare kan man ibland känna att ja, men det här, vi kommer, så länge vi inte liksom avlider nu så kommer vi kunna hantera det. Vi kanske kan spara den. För ibland en timeout är också att trycka på larmknappen. Man kan se på det där på så många olika sätt. Men det jag ville komma fram till var att jag tror att Karlin i det skedet visste vad han ville göra under perioden i paus och vad han hade för avsikt att andra halvan, ska vi säga, matchen, vad det skulle leda till. Och där tycker jag att han lyckades med det. Och det är ett tecken på, i mina ögon, på en bra coachning.
Ja, det ska man ju säga om Karlin också. Det är ju en av de skickligaste matchcoacherna vi har där ute. Att han kan kasta om det helt från en period till en annan utifrån vad hans eget lag gör och även hur han tittar på motståndaren, hur de ställer upp i en taktisk egen zon och uppspel och forecheck och allt vad det nu är. Så att det ska bli väldigt intressant att träna kampen du är inne på och hur Stråle reagerar om det börjar ramla in några förluster. Sen hade jag någon tanke här som har farit iväg som jag inte kunnat hitta i bakhuvudet. Jag måste nog släppa över till programledare Lars här för att ta oss vidare. Jo, nu kommer jag
fint
på
sätt att säga, det är ett fint sätt att säga jag vill vara med igen ett annat program, men det är helt okej för mig.
Nej, jag ska faktiskt avsluta med det här så slipper ni mig sen också i podden. Men Oscar Pettersson, Alex Hutchings, kan inte de matchas mot varandra i varenda byte? Då kommer det.
Det var kul att se.
Jag ska säga att på lördags, vi preppar ju redan för matcherna där, och då har jag ett inslag i en paus där som handlar om lite såna head-to-head-grejer där just de två nämnda är head-to-head. Så att det, vi är inne på samma spår där.
Kul, kul. Mm.
Adam, innan vi släpper dig, jag vet inte hur du har det tidsmässigt, men en fråga som jag tycker är intressant med tanke på att just ha släppt en podd med Kent Nubbe Norberg, så fick jag en fråga från Jakob Brage. Jakob, han halvgarderade där men kör sitt namn två gånger i Twitternamnet. Han säger det, Nubben i HV71, vad kan han bidra med som saknas under tidigare säsonger? Vad tror ni om Nubben i HV71? För nu är det klart officiellt.
Ja, alltså, ska vi börja med honom personligen här, så tror jag att det finns ett revanschsug hos Nubben efter misslyckandet med Frölunda. Och att man har pratat om honom som en sportchef som endast kan lyckas med små medel. Att när han får för en stor plånbok, då går han snett på toppvärvningar och hur han sätter ihop laget. Så det är nog därför han vill till HV, för att han vet att förutsättningarna än i Timrå är bättre. Så jag vill testa det här innan jag kanske vänder tillbaka till klubben i framtiden. Sen tycker jag nästan inte att Nubben har fått tillräckligt cred här för det han gör med Timrå i slutet. Att innan han lämnar, då bygger han klart truppen. Han tar hem alla de här killarna, sätter grunden för framtiden och så är det någon annan som ska ta efter. Och ge Timrå lite lugn och ro här med att hitta nästa sportchef. För de vet att 95% av de här spelarna som ska vara med nästa säsong, de finns redan där. Sen kanske det inte var jättesnyggt att han träffade HV under slutet av grundserien, men det ska man säga till alla lyssnare här, att det är så det funkar i den här branschen. Alltså, även fast man inte uppskattar det, så är det så det ser ut. Men Nubben i HV, jag tror att han kommer kunna tillföra ett lugn, just bara med sin persona. Alltså, är man i hans närhet så ser man att det är ju en herre som skapar en god stämning, alltså med sin jargong, med sina skämt. Alltså han tar ju livet på med en klackspark, och det tror jag att HV kan behöva. Sen får vi se lite här hur han kommer klara av det med tanke på att det kan bli SHL och det är många som följer med, för det är en del skrivna kontrakt över nästa säsong. Han har ju inte varit speciellt bra på det förut om man tittar till hans Timrå historik, med att när han tar upp klubbar från Hockeyallsvenskan, då han kanske blivit kvar med för många Hockeyallsvenska spelare som har gjort att de har fått det svårt år två, eller år ett i SHL. Så att det tror jag blir en utmaning för Nubbens del faktiskt. Om de går upp, ska vi säga. Nu lät det som att det var givet att de går upp.
Jag tycker det är intressant att diskutera det där. Och jag du har ju mött honom och klämt på honom och har den reflektionen. Mitt utifrån perspektiv är ju att han är värd all respekt för vad han har gjort med Timrå och att det ska inte underskattas. Det som ibland hånas lite att ja, men, mindre klubb och det ena med det tredje, det behöver inte vara något negativt. Tvärtom, det är faktiskt någonting bra. Uppfriskande med ett helt nytt namn. Jag tror ibland att det är bra med människor som inte har en koppling till klubben i den positionen så att man inte behöver trampa på liksom ömma tår utan man tar de professionella besluten. Sen låter jag tiden bedöma hans förmåga i HV. Det är inte det fräschaste namnet, förstå mig rätt. Och då tänker jag inte på att heta Kent eller att det, utan han ska vara lastgammal. Men han har varit med så länge i branschen. Men det kan jag också tycka ibland är befriande att man inte skakar fram något så här helt orimligt namn, för det brukar ju gå käpprätt åt skogen, så att han kan ju åtminstone sitt jobb.
Nej, jag tänker, jag har två frågor till som jag vill få med medan Avadan fortfarande innan du måste åka mot SDHL-finalen. Men den första frågan är som Vilma Furesjö, Emil Josefsson, Anton Eriksson, Nils Johansson, Tagberg, Johan, det är väldigt många som frågar om, vad tror ni om Djurgården i Hockeyallsvenskan nästa säsong? Hur kommer deras lag att se ut? Hur tänker ni om Djurgården? Fredrik, vi hade ett långt snack om det här i söndagen sen, men det är också en sak som väldigt många är intresserade av uppenbarligen inför den här podden. Vad känner ni där?
Jag kan bara säga så här.
Fredrik, du får börja.
Ja, men jag tror inte, jag har inte satt mig in än i tänkbara namn in och ut. Det är sånt som ni är mer skickade för att göra. Jag kan bara konstatera att jag tror att det är svårare för Djurgården att göra en HV71 än vad de tror. Och det grundar mer på andra förutsättningar såsom storlek på städer, arena, förutsättningar med träningsmöjligheter. Det kommer vara tufft för Djurgården att vara en given, så pass given etta som HV ändå blev sett över grundserien.
Jag tycker att Djurgården är, nu är det bara några dagar sedan de åkte ur till Hockeyallsvenskan, de är svåra att placera, för precis som Fredrik säger, jag tror inte att det kommer bli samma typ av uppslutning, engagemang och satsning som vi har fått se här med HV71 som har dopat sig, om man ska säga rent ekonomiskt, vad de har kastat in i den där truppen. Det kommer kanske vara några säsonger här där det är en kraftgång, att de kommer vara ett, alltså jag ser ett, kanske ett modoscenario framför mig, att de kommer ner till Hockeyallsvenskan. Det är den här stora anrika föreningen, mästarna, man tänker att de ska upp direkt, men att det blir lite pyspunk av det hela, att det blir en placering på nedre halvan och att de kanske kommer få göra ett nytt omtag, de kanske underskattar Hockeyallsvenskan och att det kommer vara en stegring över flera säsonger innan de är tillbaka i SHL igen. Jag tror inte att det blir att man studsar tillbaka på samma sätt som jag har fått se några klubbar som Leksand och Timrå och några andra göra. Och det såg vi också senast när de var nere. De behövde två säsonger på sig för att gå upp igen. Och med så många satsande klubbar som Lars, du har varit inne på det, så tror jag att det kan bli ganska tufft för dem. Och vi måste också säga det att just nu, ingen sportchef. Jocke Fagervall ska fortsätta vara huvudtränare, men vilka får han bredvid sig? Det är väldigt många frågetecken i dagsläget för att kunna säga var Djurgården kommer att hamna.
Sen tänker jag också de förutsättningarna, de goda sakerna med Djurgården, storleken, engagemanget, passionen, historien, det som både kan vara för- och nackdelar egentligen, men det kan vara en belastning, vad så jag menar, tror jag ändå kommer gynna dem. Det är liksom inte, de kommer inte föra en tynande tillvaro, men vi är ju helt inne på det från olika perspektiv här på utmaningarna som faktiskt väntar. Och jag upplever också att de andra toppklubbarna i Hockeyallsvenskan idag, de som inte kommer att gå upp, de kommer ju också fortsätta bygga och gå för det. De har ju fått smak på det goda livet med att vara topplag och ha framgång, så att det kommer att vässa Hockeyallsvenskan, det är min känsla.
Ja, och jag tycker det här leder in ganska bra på nästa fråga som vi fick från Wilmer Jonsson. Han sa det att nu när Djurgården kommer ner, som vi var inne på tidigare under podden, så gör ju det också att AIK får en annan press på sig med tanke på att det blir Stockholms rivaliteter med Södertälje och Djurgården. Wilmer säger ju frågan, vad tror ni om AIK? Snackas redan om Sion Nybäck in från HV71 och William Eriksson från Björklöven, att ett AIK som redan nu genom Kristoffer Malm och Anton Blomqvist och som säkert ligger med på det där, att AIK smarta värvningar, man tar unga spelare som har en ljus framtid, en Sion Nybäck och William Eriksson som vi definitivt kan tänka oss på något år kan dominera i SHL och som kan ta den resan som Oskar Stål Lyrenäs har gjort eller liknande spelare. Så att Sion Nybäck och William Eriksson till AIK känns ju kittlande. Vad tänker du om?
Nu ska vi credda den som creddas bör. Johan Svensson, min kollega, är den som har avslöjat det där då. Med Nybäck och Eriksson till AIK. Så här, Kristoffer Malm, Anton Blomqvist, det är ett av de mest spännande par om man ser huvudtränare och sportchef som finns i Hockey-Sverige just nu. De går den unga vägen, precis som du är inne på, Lars. Jag gillar den satsningen. de ärvde ju i mångt och mycket en ganska gammal och, ska man säga, en spelarkärna som redan har pikat och är på väg ut för. Och då tänker man ju på Weigel och Holm framförallt, men det finns några andra namn där också. Jag tror att i Hockeyallsvenskan så måste det finnas den här ungdomliga entusiasmen. Alltså några killar ändå som är högt upp i hierarkin som driver på de här äldre veteranerna som kanske inte har SHL-höjden i sig men är väldigt bra hockeyallsvenska spelare. Att de pushas hela tiden. Och där fattades det ganska mycket i AIK under den gångna säsongen, tycker jag. Så att man plockar Nybäck, Eriksson, de kommer säkert ta in någon fler som är runt 20-årsåldern. Det tycker jag är helt rätt väg att gå. Och Malm får ett år till i Hockeyallsvenskan. Vet att han gjorde väldigt bra i Rögle under Abbott där. Så jag tror ändå att AIK, när nästa säsong börjar, det kommer en total renovering. Och jag tror också att det är precis det de behöver för det framtida AIK.
Jag delar din uppfattning. Och jag adderar också, du pratar Malm, Anton Blomqvist var väldigt, tycker jag, ödmjuk genom hela säsongen. Fick ett bra, förutom resultaten, vilket man då kan säga, men fan, det är väl det handlar om, absolut. Men jag tycker liksom att de hade tendenser, de utvecklades, de växte, de var på rätt spår. Och uthålligheten som jag inte trodde att AIK som förening skulle ha, men det visade sig att de hade, det tror jag är en nyckel för att de ska kunna vara med längre fram. Och det blir ju också, bara det faktum att Djurgården kommer ner, kommer ju höja AIK. För det handlar ju om fantastiska matcher som säkert redan nu planeras.
Jag hörde, AIK gick faktiskt ut och sålde biljetter till de matcherna samma kväll som Djurgården åkte ur SHL, och det är väl någon form av peak bara där. Jag tänker också, det är ju som ni båda inne på, att Hockeyallsvenskan är ju de unga spelarnas liga. De unga spelarnas liga tillsammans med Daniel Ljunggren, Marcus Eriksson och Henrik Björka. Så det är de unga spelarna, de lite äldre och platåbefinnande spelarnas liga, får vi väl ändå kalla det på något sätt.
Det ska vi säga bara lite snabbt också om Djurgården där, att jag var skeptisk när vi resonerade kring vad deras chanser kommer att vara nästa säsong, men de har väldigt många intressanta talanger födda 02, 03, 04, 05 här, som vi kommer få se i Hockeyallsvenskan. Så att guldgallret 22-23 skulle kunna hamna i Djurgården faktiskt, för det finns några att välja bland.
Och det är ju det enda, det absolut enda positiva med att trilla ur är ju att det öppnas en dörr för speltid på ett annat sätt för yngre spelare. Men det förutsätter också, jag menar, ta Emil André som ett exempel på det, som har gjort en fin säsong i HV71. Det är ju för att han också haft någon att luta sig mot. Alltså att truppen i sin helhet är tillräckligt bra så att de unga killarna får rätt roller, rätt positioner. Kan Djurgården göra det, ja men då kan man ju lyfta en jädra massa unga bra spelare. De vann väl U16 SM-guld nu, tror jag också, även om inte de ska räknas in i en A-lagstrupp. Men det är inte bara nattsvart i Djurgården, verkligen. Nej,
de är i semifinal i J20 också. Nu vet jag inte hur det ser ut på J18-sidan, men de har väldigt många duktiga killar i juniorledet som kommer att lyftas upp till kommande säsong.
Och innan vi då summerar det här avsnittet, som kommer att bli långt som ni märker, så har Fredrik en specialpunkt som man ska få i den här veckans podd, med tanke på att vi är fullt uppe i SHL-slutspelet, som vi väljer att inte ta allt för mycket om idag, med tanke på att då kommer vi att bli väldigt långa. Men det är också, samtidigt som Hockeyallsvenska slutspelet, så är det ju dags för kvalserien till Hockeyallsvenskan. Och Fredrik, här har du fått i uppdrag att spana lite grann och ge oss en liten inblick i vad som händer där, för jag är obevandrad i Hockeyettan.
Ja, men jag konstaterar egentligen bara, jag är heller inte så att jag följer det slaviskt, men av största liksom hockeyintresse i största allmänhet, och genom att man har vänner och bekanta och lite tränarkollegor som är i Hockeyettan, så följer jag med i det där. Och jag konstaterar att, bara för att summera det, det är 6 lag i en kvalserie. Man möts hemma borta, så 10 matcher ska spelas, där vinnaren av den då tar klivet direkt upp med det här nya systemet som vi har på Trojas bekostnad. Och där är väl egentligen, det drog igång onsdag kväll, så de har spelat en match, och det är på förhand har man pratat om några större drakar så som Hudiksvall, Nybro, Väsby. Det är dessutom i den serien Östersund, Dalen och Halmstad. Och ser man till liksom förutsättningar och resurser och vilka som knackar på dörren, så Nybro har varit där förr, Hudiksvall har gjort några tappra försök, Väsby åkte ur förra året, Östersund har en fin anläggning, Dalen har lite HV-gubbar och Halmstad är väl de som har skrällt sig in. Men Hudik, Nybro och Östersund vann ju sina första matcher, och vad vi drar för slutsatser av det vet jag inte, men så ser upplägget ut. Det är väl det, de två lagen skulle jag påstå, Hudik och Nybro, som har flest, de vann ju respektive sådana all etta då, som spelades från jul och framåt.
Ja, det ska man säga om allettan, vi ska säga om hockeyettan, att det är ju ett väldigt komplext system. Och tittar man runt i olika sportligor i världen, alltså inte bara ishockey utan även fotboll, basket och allt vad det nu kan vara, så tror jag inte att det finns någon serie där det är svårare att avancera upp ett kliv i den där hierarkin. Alltså du måste igenom så många svängar och du får inte liksom sladda utanför, och sen är det där nålsögat, sen är det en kvalserie i slutet av allting också. Så att det lag som till slut tar den där hockeyallsvenska platsen, det är ju en välförtjänt vinnare alla gånger, ska jag säga.
Mm. Och det blir spännande att se vilket lag som följer det. Det svåraste att ta sig upp i, det är väl i NHL, skulle jag säga. För det innebär att du måste köpa din plats i NHL och du får starta en ny förening från scratch. Det är ju inte helt lätt det heller. Men jag är helt
tack
inne på
lov,
det.
Tack och lov så
där.
Har vi det svenska systemet här, ja. Som vi...
Ja, det vill vi vill inte in dit, så det blir som i NFL att man kan köpa lag, att helt plötsligt så är Oakland Raiders eller Las Vegas Raiders, eller att lag som flyttar stad helt enkelt och nya fans ska bli till en ny stad. Nog om det, men Fredrik, vad har du för spaning där? Jag hörde inte allt, för det klippte lite grann. Men vad...
Jag konstaterar egentligen bara att kan vi följa den under resans gång här. Den är ju intressant, för ett av de där lagen ska ju faktiskt upp till Hockeyallsvenskan kommande säsong, och att vissa lag där som Nybro till exempel, Väsby, de har varit där förut. Halmstad, nu är det en tid sedan. De har liksom provat allsvenskan och gjort det olika mellanrum, så bra och mindre bra. De andra lagen har, så vitt jag vet, Dalen har ju inte varit där, Östersund har inte varit där och Hudik har väl inte varit där. Så att vi får följa det, se vilka det är som drar det längsta strået helt enkelt.
Nu minns jag inte vilken Twitter-användare det var, men det var ju en poll här för ett tag sedan på Twitter över vilket lag som man helst vill se i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Och då var det Väsby som vann med typ 65%. Och det kan ju tänka mig med tanke på att det är i Stockholmstrakterna ganska behaglig resa för många också. Alltså norrlagen, de vill ju inte ner till Skåne eller Småland i onödan och vice versa. Sen skulle jag gärna se, alltså nu följer inte jag Hockeyettan speciellt nära, men Hudiksvall och Östersund, de har ju satsat i väldigt många år, bra organisationer, bra hallar. Att de skulle kunna få komma upp och i alla fall få smaka på den allsvenska sötman i någon säsong, eller försöka stabilisera sig och etablera sig där. Det hade varit kul att få se. Så att, och de har ju börjat också se den bra här med varsin seger. Så det kommer att bli tajt, tror jag. Men det verkar som att de många vill ha Väsby där uppe i alla fall.
Nog om det. Nu känner jag att vi sätter punkt för det här avsnittet. Det kommer att bli väldigt långt ändå. Jag hoppas att folk har fått möda och fått mycket betalt för sin investerade tid för att lyssna på det här. Som Sanny Lindström brukar avsluta sina texter på Expressen. Det tycker jag är lite fint förresten. Tack för att ni tog er tid.
Apropå jag Expressen, och jag ska be om ursäkt också för att det är jag kanske...
Det är ingen reklam på kampanj det här då, Adam.
Jag tänkte slänga in lite smygreklam, men får jag inte göra det eller?
Vad var det då? Ja, men absolut. Ja,
okay. Ja, men så här, det finns premiumgenomgångar på Expressen nu som vi har gjort över semifinalserierna, och vi har satsat lite på Hockeyallsvenskan här för att det är så hett. Så vill man läsa och inte bara lyssna om det här, då finns det artiklar under torsdagskvällen, fredag och lördag morgon. Det finns även en långläsning med Henrik Radin, Modo sportchef, som publiceras fredag, tror jag. Så mycket allsvenskt gottigotta på Expressen också. Och sen ber jag om ursäkt att det drog ut på tiden. Det känns som att det var mitt fel. Förlåt.
Det var väldigt kul att ha med idag, Adam. Det får jag säga. Jag tyckte att det var väldigt kul att du var med. I övrigt så ser vi nu då att vi ser fram emot de här stekheta semifinalerna och gör det, slickar i oss allt som vi kan få inför det som stundar. Tack Adam för att du var med. Tack för Erik, och vi ses i Jönköping. Eller på Arlanda imorgon mitt i helt enkelt, när vi ska bila ner till Jönköping. Så ta hand om er och tack för den här stunden.
Puss och kram. Puss och kram.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.